Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Särskilt välkommen om du är ny här idag. Om du har några funderingar kring gudstjänsten eller kyrkan så är du jättevälkommen att prata med mig utanför dörrarna sen efter gudstjänsten. Det är idag den andra söndagen efter trefaldighet i kyrkåret och temat för dagens gudstjänst är kallelsen till Guds rike. Kallelsen till Guds rike. Jag som är mötesledare idag heter Martin och vår predikant idag är Daniel Ringdahl som är missionsledare för ELM som Roseniuskyrkan tillhör och som också är medlem här i församlingen. Vi ber tillsammans. Gud, tack för att du kallar oss till ditt rike och tack för att du inte ta hänsyn till hur vi själva eller hur världen bedömer och rangordnar oss, utan att du går ut och söker och kallar alla människor. Kallar dem till ditt rike, kallar dem till dig själv. Så Herre, om kallelsen når oss idag, eller när den gör det, så ber vi att du hjälper oss att säga vårt hjärtas ja till dig. Utan reservationer och utan tvekan, rädsla eller förbehåll. Hjälp oss att säga ja till allt det du vill göra i oss och genom oss. Kom och verka i vår gudstjänst idag, Herre, så att våra hjärtan blir mottagliga och redo för dig. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Den första sången vi ska sjunga har nummer 266, om du vill slå upp den här. Den heter Jesus är ute och söker. I dagens brevtext som vi kommer läsa lite senare så skriver Paulus så här till de kristna i Korint. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Det betyder att några var det, men att majoriteten inte var det. Korint var en brokig församling med människor från många olika samhällsskikt. den tidiga kyrkan lyckades nå samhällets botten, men också en del människor i de högre samhällsskikten. Och det visar oss, precis som också evangelietexten kommer att understryka, att de vi är och hur vi bedöms i världen är inte de attribut som liksom Gud bedömer oss utifrån. Om vi är mäktiga, om vi anses vara visa, framstående på olika sätt eller inte, är inte i sig något hinder eller någon tillgång för om vi blir kallade, om vi blir inbjudna till Guds rike. Samtidigt så förstår vi när Paulus skriver till de första kristna här i Korint att det fanns ändå sådana saker som kunde, som de strävade efter och som de värdesatte, som blev hinder eller blev problem i den kristna gemenskapen, därför att de själva räknade det som tillgångar jämfört med andra människor och inför Gud. Och den sista versen i stycket som började, som jag läste, låter så här. Då citerar Paulus profeten Jeremia och säger: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Idag så blir vi återigen inbjudna att komma till Guds rike, och vi blir det precis som vi är, om vi nu rankas högt eller lågt i världens ögon. Det spelar ingen roll. Det som spelar roll, det är var vi själva vill hämta vår känsla av tillräcklighet, av godhet, av rättfärdighet, vad vi själva kan berömma oss av. Den som vill berömma sig av sig själv har mycket svårare att säga ja till Guds kallelse. Om vi är oss själva nog, om vi är goda i våra egna ögon, om vi är tillräckliga och har allt vi behöver, så blir det så mycket svårare att säga ja till vad Jesus vill ge oss, vad Jesus vill göra för oss. Nyckelfrågan är: vad berömmer vi oss av? Så ofta så vill vi berömma oss av något eget, men den som berömmer sig, skriver Paulus och säger profeten Jeremia, ska berömma sig av Herren. Det är en väldigt tröst för de av oss som känner att jag är inte vad jag skulle vilja vara, och jag är inte mycket i andras ögon. Du får lov att berömma dig i Herren. Och för de av oss som kanske har lätt för att berömma sig och känna stolthet, känna sig bättre än andra eller goda nog, då behöver vi här och nu konfronteras med det faktum att vårt beröm inte är, när vi berömmer oss över oss själva, så behagar det inte Gud. Och det blir ofta en blockering mellan oss och Gud och mellan oss och andra människor. Det är en del av det som Bibeln beskriver som vårt grundproblem, vår synd. Att vi är stolta, att vi är högmodiga och vill berömma oss av vårt eget istället för att ta emot det Gud vill ge oss. Så här och nu i början av vår gudstjänst så får vi lägga ifrån oss det. Lägga ner det vid Guds fötter, det som vi brukar berömma oss för. Och säga: Gud, du ser mig precis som jag är. Förlåt mig för mitt högmod, för min stolthet, för att jag försöker bygga min egen identitet och tillräcklighet utan dig. Och så får vi ta emot Jesus som är vår vishet, vår rättfärdighet, vår helgelse och vår återlösning, skriver Paulus här i första Korintherbrevet 1. Låt oss komma nu till Gud med vår bön och vår bekännelse, så att vi får ta emot hans förlåtelse och hans nåd som täcker över allt som fattas i våra liv. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi får stå upp och sjunga vår lovsalm tillsammans. Lov, ära och pris. Alla ni barn som är här idag, ni är så välkomna att vara här på gudstjänst i Roseniuskyrkan. Nu har ju söndagsskolan gått på sommarlov, vilket betyder att ni får vara tillsammans med oss här uppe hela gudstjänsten. Och skulle man behöva någonting som håller händerna sysselsatta, då finns det tygkassar som hänger på krokarna där bak. Och det finns lite målarbilder och kritor och färgpennor och så i hörnet så att man kan hålla sig sysselsatt. Behöver man mer plats att springa runt och väsnas sådär, då finns det ett lekrum en trappa ner. Och där kan även föräldrar sitta och höra vad som händer uppe i kyrkan och höra predikan och så. Men gå absolut inte ner på en gång, därför att vi ska sjunga barnens sång. Och nu i juni så är det sången För att du finns.
För att du finns, finns det kärlek här i världen. För att du finns, finns det hopp och tro.
Finns det kärlek här?
ber tillsammans. Jesus Kristus, du som inbjuder oss att följa dig, gör oss öppna och beredda så att vi känner igen din kallelse och med förtröstan tar emot det liv som du ger oss i ditt rike, nu och i evighet. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning kommer från Domarbokens 6:e kapitel, verserna 7-16. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sände Herren en profet till Israels barn som sa till dem: "Så säger Herren, Israels Gud, jag har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem framför er och gav er deras land. Och jag sa till er, jag är Herren, er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amorena i vilkas land ni bor. Men ni lyssnar inte till min röst." Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra som tillhörde abiesriten Joash. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: "Herren är med dig, du tapper stridsman." Gideon svarade honom: "O min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt, se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand." Då vände Herren sig till honom och sa: "Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig." Han svarade honom: "O Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus." Herren sa till honom: "Jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man." Dagens brevtext är från Första Korintherbrevets 1:a kapitel, verserna 26-31. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka de starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger nummer 274 i Lova Herren. När Herren kallar och lyssna då.
Thank you. Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det i Markus kapitel 2 i Jesu namn. Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Levi och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare och de frågade hans lärjungar, varför äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa till dem, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber. Herre, tack för att du är mitt ibland oss. Tack Jesus för att du fortfarande kallar människor till dig. Tack för att du kallar på oss. Och vi ber dig, Herre. Ge oss din heliga ande. Öppna våra hjärtan. Tala till oss. Herre, vi längtar efter dig. Gör det som bara du kan göra. Lirka upp våra hjärtan. Och tala din nåd, ditt evangelium till oss. I Jesu namn. Amen. Det finns ett systemfel inom varje människa som tar sig olika uttryck. Till exempel högmod, självgodhet, förakt för andra. Gemensamt för de där symptomen är den bakomliggande sjukan som är förakt för Gud och hans bud. Jesus vill att varje människa ska få möta honom som förvandlar allt och botar den sjukdomen. I dagens text ser vi hur Jesus möter Levi och hur det förvandlar Levis liv. Men vi ser också hur en annan grupp får möta Jesus, men med omvänd effekt. De drivs djupare in i sitt förakt och sin självgodhet. Och den utmanande frågan är ju, vilken effekt får mötet på dig? Jag ska förklara dagens predikan i tre delar. Först ett förvandlande möte, sedan ett förhärdande möte och till sist en fantastisk frälsare. Vi börjar med den första delen om ett förvandlande möte. Det här var en dag som alla andra. Levi gjorde sig redo för att gå till jobbet. Han hade ett fint hem. Han var välutbildad. Hade ett bekvämt liv. Kanske hade han tjänstefolk som skötte hushållet. Men han behövde stålsätta sig när han gick till jobbet. Han var tullindrivare. Som tullindrivare tjänade han Herodes Antipas och samlade in skatt åt Rom. Judarna hatade Rom. De hade krossat judarnas självständighet för 100 år sedan och de styrde Israel med järnhand och utan respekt för judiska traditioner. De här skatterna som tullindrivarna samlade in upprätthöll kejsarkulten och imperiet som stod i direkt konflikt med judarnas tro på Israels Gud. Och romarna kunde vara brutala. Judarna visste att det gällde att spela sina kort rätt om man inte skulle utsättas för nyckfullt våld och kränkningar. Och någon gång i sitt liv hade Levi bestämt sig för att hans bästa chans i livet var att gå över till Rom. Det gjorde honom rik och hatad. Men han var van. Av de högfärdiga religiösa brukade han buntas ihop med tjuvar och mördare. Han var utesluten ur synagogan och hans närmaste familj höll på att dö av skam den dagen han satte sig i tullbåset. Och om han så bara liksom rörde vid ett hus som tillhörde en jude blev det huset orent. Levi är en levande skam för sitt folk. Han är ett enda stort fel. Och ibland, när han är ensam med sig själv, kan man åtminstone tänka sig att han föraktar sig själv för den han har blivit. Den här dagen går han till sitt tullbås precis som alla andra dagar. Men det är inte en dag som alla andra dagar. På kvällen kommer ingenting längre vara sig likt. Evangelisten Markus introducerar Jesus kort och koncist. Jesus har döpts av Johannes, frestats av djävulen i öknen och sedan börjat en predikovandring runt Galileiska sjön där Jesus predikar tiden inne, Guds rike nära, omvänd er och tro på evangeliet. På sin vandring längs sjön möter han först bröderna Simon och Andreas, sedan Jakob och Johannes. Jesus säger bara, kom och följ mig. Och genast lämnar de allt. Det finns ingen tvekan. Jesus kallelse är fundamental. Den definierar livet. Det finns bara två sätt att svara på den. Att följa eller att förhärdas. Markus betonar hur nyskapande Jesus undervisning är. Människor häpnar för han undervisar med en makt och en auktoritet som ingen annan. Men att snacka är en sak. Det unika med Jesus är att han understryker sin förkunnelse med att bota sjuka och driva ut onda andar så att alla blir förskräckta och frågade varandra. Vad är detta? En ny lära med sån makt? Och det verkar vara kaos omkring Jesus. Det är stora folkmassor, det är trängsel, det är sjuka. Alla vill komma nära den här mirakelmannen. Jesus botar en spetälsk. Han gör den oren ren. Men det mest kontroversiella händer kanske några dagar senare efter att han har botat den spetälska. När Jesus är tillbaka i Kapernaum och man kommer till honom med en lam. Jesus spänner blicken i den här lame mannen och säger, mitt barn, dina synder är förlåtna. Skandalen är ett faktum. De skriftlärda, de religiösa ledarna häpnar. Ingen människa har rätt att förlåta synder. Och ändå kommer den där. Och gör det. Jesus svarar med att bota mannen. Än en gång gick Jesus längs sjön. Börjar vår text. Precis som när Jesus kallade de två paren bröder. En massa människor kom till Jesus och han undervisade dem. En massa människor kom till Jesus, men Jesus sökte upp specifikt en, Levi. Jesus går till tullbåset och han säger bara, följ mig. Levi ger det enda rätta svaret. Levi lämnar allt. Tidigare har Levis liv och varelse definierats av andra människor. Hans yrke och hans vänner har gjort honom skamlig. I mötet med Jesus bleknar allas omdömen med honom. Allas omdömen om honom, inklusive hans eget. Det är bara Jesus värdering som betyder något. Och Jesus säger, följ mig. Och det förvandlar Levis liv. Jag vet ju inte vem du är djupt där inne. Vi har kanske sett varandra 100 gånger i kyrkan, men vad säger det egentligen om ditt möte med Jesus? Man kan ju undra vad en föraktad tullindrivare från det antika Israel har med oss att göra, men kanske finns det större likheter än vi anar. Levi visste vad skam var. Han hade pengar, han hade vänner, men för dem som betydde något i samhället var en paria. Alltså en som man tog en omväg runt. Det är ovanligt att vi drar så tydliga gränser om varandra. Vi använder ofta lite finare medel för att visa att någon är oönskad. Men det är ju fullt möjligt att leva sitt liv mitt ibland respektabla människor och känna sig som en enda stor skamfläck. På grund av förtroenden man har svikit, förhoppningar som har slagit fel, målsättningar man har misslyckats med, synder man inte kan göra sig kvitt, beroende man sitter fast i, Ett liv som inte blev som man hade önskat. En Gud som man inte kan tillfredsställa. Ibland kommer skammen inifrån. Ibland, alltså från min egen fördömelse. Ibland kommer den utifrån, från omgivningens ghostande. Ibland kommer den uppifrån, genom insikten om mitt totala syndafördärv. Till dig som går nedtyngd av synd och skam kommer Jesus vandrande idag. Han stannar framför dig och säger: följ mig. Du kanske har sett Jesus, hört Jesus, anat Jesus 1000 gånger förut. Men idag vill han möta dig. Han säger: jag vill. Bli ren. Och sån kraft är det i Jesus kallelse att hans ord renar från all synd och orenhet. Mötet med Jesus återupprättar ditt värde och din värdighet. Det är bara Jesus omdöme som betyder något. Det är bara hans ord som definierar din status. Och om han säger: följ mig, så betyder det att du är värdig att gå med honom. Vad svarar du på den kallelsen? Det är det första om det förvandlande mötet. Det andra om det förhärdande mötet. Det finns en sorts godhet som lämnar en dålig eftersmak. Det är den här narcissismen, alltså självupptagenheten som är förklädd till godhet. Jag läser en bok just nu av en amerikansk författare. Och amerikansk litteratur gillar att ironisera över den liberala elitens hyckleri. De som är så icke-rasistiska att de inte kan sluta prata om sin färgblindhet. I Sverige finns ju de som älskar, det här känns inte hemskt att säga nästan, men ni vet, de som älskar invandrare så länge de inte bor i deras eget bostadskvarter och drar ner bostadspriserna. Och så finns gruppen som har genomskådat hela det liberala hyckleriet och är goda på riktigt. Och den gruppen kan vara den mest fördömande och förtryckande av dem alla. För de har insett sanningen. Och det finns något underbart i att vara övertygad om att man står på den goda sidan. De har rätt att kämpa ner de otrogna. När Jesus lite senare följer med Levi hem på middag efter det där mötet i tullbåset, möter han den sista typen av den här gruppen, de självgoda. Jesus bryter mot alla tänkbara religiösa konventioner. En god jude umgicks inte med syndare, med sådana som föraktade Guds lag och var orena inför Gud och andra människor. Och man åt absolut inte med dem. Måltid signalerar vänskap, gemenskap. Man måste röra vid samma saker. Och de orenas orenhet smittar. Alltså, den smittar. Rör du vid den oren blir du oren. Men Jesus verkar fullständigt obrydd av detta och han lär sina lärjungar att ignorera de vanliga sociala och religiösa markörerna. Markus betonar att det var många syndare och tullindrivare runt bordet och att många följde Jesus. Den där frasen tullindrivare och syndare återkommer 3 gånger på väldigt kort tid. Att följa Jesus är något helt annat än att följa samtiden och samtidens värderingar. Det är någonting anmärkningsvärt med Jesus. Jesus, och det är konstigt, för Jesus börjar skapa momentum. Han gör sig känd som en vandrande mirakelpredikant. Och det är riktig uppståndelse omkring honom. Och ni vet, legitimitet är viktig för aspirerande ledare. Tänk bara på våra politiker. Så fort en politiker andas abort, tveksamt, religiöst eller politiskt umgänge eller uttrycker sig korkat, skyndar sig ledningen att stöta ut personen och gruppen och fördöma härden. Detsamma gäller ju i företagsvärlden eller på andra håll. Man har inte råd att förknippas med fel personer. Och här sitter Jesus med alla som var fel i Galileen. Det var liksom Galileens skam och Jesus. Men det säger någonting grundläggande om Jesus. För till skillnad från hur skam och orenhet fungerar mellan oss fungerar det tvärtom med Jesus. När Jesus träffade den spetälska, vi läser om det i Markus kapitel 1, han var bokstavligen så oren att han var tvungen att bo utanför staden. Och så fort han träffade en frisk människa behövde han hålla sig på avstånd och ropa oren. När Jesus träffar den spetälske säger den sjuke, om du vill så kan du göra mig ren. Och Jesus räcker ut handen och rör vid honom. Men det som händer är inte att Jesus blir oren, utan att den där orenheten liksom går i reverse, i baklås. Jesus sa, jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Det står en grupp och iakttar den här måltiden i Levis hus. Det är de skriftlärda bland fariserna. De är välutbildade, religiösa, de är experter på den judiska lagen. De är hedervärda, viktiga, betydelsefulla i samhällets ögon. Man ser upp till dem, kanske med viss skräckblandad respekt. De har såklart ögonen på den här nykomlingen Jesus och de förfäras. Här är en man som tar sig friheten att predika, kalla lärjungar, bota sjuka, förlåta synder. Och han missar fullständigt målet för vad det är att vara en god jude. De skriftlärda är så övertygade om sin rättfärdighet att de blir förtryckande. Jesus kommer att hamna i många konflikter med dem. Där kärnan rör just vad sann rättfärdighet innebär. Under sin sista vecka i livet kommer Jesus att ropa, ve er, skriftlärda och fariser, era hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Och vi behöver ställa oss den rannsakande frågan hur våra gemenskaper ser ut. Jesus hade uppenbarligen inga problem med att inkludera människor som samhället exkluderade. Han smittades inte av deras skamlighet, utan i hans närhet fick de sin värdighet tillbaka. Men han förändrades samtidigt inte i sitt innersta. Han hade en hård kärna kan man säga, men ett mjukt yttre. Det skriftlärda å andra sidan hade både en hård kärna och ett hårt yttre som syndarna inte kunde tränga igenom. Och hur ser det ut hos oss? Jag menar, de flesta av oss är rätt skötsamma. Många av oss är välutbildade, välanpassade, välbehållna. Det är en Guds gåva, vi ska tacka Gud för det. Men vi behöver be den helige ande använda den gåvan för att skapa en kultur av barmhärtighet, rättvisa och trohet. Vi säger ju i förklaringen till Roseniuskyrkans vision att vi vill vara ett andligt hem och att Guds familj inte består av människor som har samma bakgrund, intressen eller gåvor, utan av människor som har blivit funna och frälsta av Gud. Det är meningen att det här ska vara en familj, en gemenskap, där människor får plats, just sådana som de är. Så ställer oss Markus inför det här tragiska faktumet att samhällets olycksbarn, tullindrivarna och syndarna och samhällets stöttepelare, fariserna och de skriftlärda möter samma Jesus men med helt olika resultat. Den ena gruppen söker sig närmare Jesus för att vara med honom, lyssna till honom, följa honom. Den andra gruppen är visserligen fysiskt nära, men deras hjärtan kommer bara längre och längre bort. Det är också en typ av möte som förvandlar, men i rakt motsatt riktning. Mötet med Jesus förhärdar fariseernas hjärtan, vilket leder till den tredje och sista punkten om en fantastisk frälsare. Varje människa behöver möta Jesus Kristus. Livet förvandlades totalt för Jesus den dagen då Jesus mötte honom i tullbåset. Men det var inte bara livet som förvandlades, utan också förutsättningarna för Levis evighet. Men det är lite jobbigare att tala om. Jag tänker ibland på Psaltaren 95, några verser där det står, Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och prövade mig fast de hade sett mina gärningar. I 40 år var jag vred på det släktet och jag sa, det är ett folk med vilsna hjärtan, det känner inte mina vägar. Så svor jag i min vrede, det ska aldrig komma in i min vila. Israel tröttade ut Gud under ökenvandringen med sin otacksamhet och sin avgudadyrkan. Och det gick miste om Guds vila. Jesus är tydlig med att alla människor är på väg mot en förlorad evighet. Och att det bara är genom Guds nåd som en människa kan bli frälst. Den gamle Göteborgsbiskopen Bo Giertz uttryckte det kärnfullt i en av sina andakter. För Nya testamentet är den stora frågan inte om en människa möjligen skulle kunna gå förlorad. Det är självklart att hon kan. Frågan är hur en människa ska kunna bli frälst. Men varför blev det då så att Levi förvandlades medan det skriftlärda förhärdades? Markus berättar att det skriftlärda frågade lärjungarna varför Jesus umgicks med sådant pack. Det var inte en nyfiken utan en föraktfullt dömande fråga. Jesus hörde och med sitt svar ger han oss nyckeln till hela hans uppdrag och världsbild. Han sa, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Här kommer vi till det verkligt omvälvande i mötet med Jesus. Han kallar oss att se på oss själva och världen med hans ögon. Levi och hans vänner, de bar sin skuld och skam utanpå kroppen. Det var uppenbart för alla att de var sjuka, medan de skriftlärda hade sitt på det torra. Det var respekterade, välanpassade, det var Israels lärare och därför stötte Jesus diagnos bort dem. Jesus säger givetvis inte att det finns vissa som är friska och rättfärdiga i sig själva. Han ser på oss med Guds skarpsyn och konstaterar att alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Och det stöter dem. Och vi har dragit skam över Gud genom våra liv. Men det är inte alla som inser det. Det är liksom en tragisk ironi att det skriftlärdas övertygelse om sin egen friskhet är det tydligaste tecknet på hur allvarlig deras sjukdom faktiskt är. Och det ställer den besvärande frågan till oss. Vem i berättelsen är jag? Många sällar sig till det skriftlärda. De säger att det är kränkande, fördömande, fanatiskt att vi skulle vara så fördärvade att vi går förlorade utan Jesus. Och det stöter dem bara längre bort från Jesus. Det förhärdar dem. Men Jesus har en unik auktoritet. Han är Gud själv och ser på oss med Guds blick. Men han presenterar inte tre steg vi ska ta till rättfärdighet. Jesus är totalt annorlunda mot världen. Han berättar vilka steg han har tagit för att göra oss friska. För lika sant som det är att våra gärningar förtjänar en evig fördömelse, lika sant är det att Gud älskar den sjuka mänskligheten så mycket att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det skriftlärda föraktade Jesus för att han smutsade ner sig med sitt sällskap och för att han inte mötte förväntningarna på hur en verkligt god människa skulle bete sig. Men så förstod de heller inte det djupaste syftet med Jesu liv. Jag sa innan att Jesus inte smittas av den orenes orenhet utan ger henne sin renhet. Det är sant och på ett sätt otillräckligt. För det fanns bara en enda möjlighet om Gud skulle kunna rena mänskligheten på djupet. Profeten Jesaja satte ord på det. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Israel hade offrat syndoffer i århundraden. Och blodet från offren gav rening, men offren behövde upprepas på nytt och på nytt. Men all vår skuld la Herren på honom. Jesus blev gjord till synd i vårt ställe för att vi skulle bli rättfärdighet inför Gud. Men nu, genom Kristus, har ni som tidigare varit långt borta kommit nära genom Kristi blod, skriver Paulus. Det är det som gör Jesus till en fantastisk frälsare. För han har blivit vår skam, våra sjukdomar, vårt straff, för att vi skulle kunna bli rena, värdiga, rättfärdiga. Kan du då förstå hur oerhört älskad du är? Kan du förstå hur oerhört älskad du är? Jag har pratat mycket om vår inre sjukdom, men det är inte den som definierar oss. Den sjukdomen skapar förakt för Gud och andra människor. Och när vi är blinda för vår sjukdom låter vi den orättmätigt definiera oss själva och andra. Men när vi möter Jesus i omvändelse och tro förstår vi att det bara finns en blick och ett omdöme som har rätt att definiera oss. Och det är Jesus. Hans kärleksfulla bekräftelse läker alla våra sår. Och vi ska följa honom ut i världen och se våra medmänniskor med hans ögon. Det är inte vår uppgift att döma och frivisa andra människor. Vi ska låta Guds ljus stråla genom oss. Och nu kan vissa svara på det ljuset med hat och förhärdelse. Så svarade ju människor på Jesus godhet. Men vår uppgift är att älska världen med den kärlek Jesus ger. Hans kärlek ska inte bara förvandla våra liv, utan våra gemenskaper, prioriteringar och gärningar. I hans efterföljd får vi gestalta Guds rike och inkludera alla dem som söker sig till Jesus för att möta honom och följa honom. Jesus är en fantastisk frälsare. Han har kommit för att söka upp och läka det sjuka och för att göra syndare rättfärdiga. Du behöver möta honom för första gången och sedan varje dag. För det är bara när vi lever i daglig omvändelse och tro som vi kan internalisera Guds läkande kärleksfulla blick och låta den definiera vår syn på oss själva och varandra. Så ta emot Jesus som din fantastiska frälsare. Och gå sedan ut i världen och gör evangeliet känt i ord och handling. I Guds kraft. Så att Guds rike kan bli synligt ibland människor. Medan vi väntar på Herren Jesus återkomst. Vi ber. Herre, tack för att du har sökt upp oss. Tack Jesus för att du har kommit till det sjuka och förlorade. Tack för att du inte har kommit för att söka upp de rättfärdiga, utan för att söka upp de sjuka. Och vi ber dig här att du ska se på oss med din kärleksfulla läkande blick. Här vi vill vara i din närhet och ta emot din bekräftelse, din värdighet, din kärlek. Och så vill vi möta dina älskade med din kärlek och ge den vidare. Gör ditt verk i oss. I Jesu namn. Amen.
Tack Daniel. Då får vi tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Våra musiker kommer leda oss i en stund av sång, lovsång och tillbedja nu. Och under tiden finns det också möjlighet att få personlig förbön. Ulrika och Eva finns redo att be med dig och för dig vid det bakre hörnet där. Ta gärna det tillfället i akt. Det behöver inte vara något stort, men det får vara det. Vad du nämner inför dem stannar mellan er tre. Och ja, ta gärna det tillfället i akt. Så har vi en stund nu av lovsång och tillbedjan och eftertanke tillsammans.